Härligt. Fantastiskt att folk kom i tid trots att jag hade skrivit 11 på vår Instagram. Roligt att få stå här igen. Jag börjar nästan bli van nu, men inte riktigt. Det känns jätteroligt. Det är november nu. Och varje november så brukar jag försöka hoppa på det här tåget som kallas No Shave November. Jag har inte mycket att växa, men jag har en dröm om att en dag ha ett stort vitt skägg för att visa hur klok jag är. Då kanske man måste bli klok först också. Så det var en lite rolig trend som jag hoppat på ett par år nu, bara för att se liksom skillnaden. Jaga drömmen. Men den här november så har jag faktiskt funderat lite på och blivit uppmärksam om vad trenden egentligen började i. Alltså det, No Shave November är ju alltså att man ska inte raka sig under hela november. Sen finns en grannrörelse som heter Movember där man ska odla bara mustaschen. Men båda de här grundades som i att man ville uppmärksamma psykisk ohälsa och prostatacancer hos män. Och det har lett mig till en del tankar och bara funderingar om det här med kriser i livet och tro och tvivel och stormar. Så på något sätt så skulle jag vilja tala lite om det idag. Vad händer med min tro när jag ställs inför en storm? Vad är viktigt att jag gör? Hur ser det ut? Bara några tankar som jag vill dela med. Det är väldigt låg ribba på dagens predikan. Det är en väldigt svår fråga att svara på. Speciellt för en 20-åring som inte hunnit uppleva en bråkdel av de kriser som livet har framför sig. Men jag vill påminna om några styrkor vi har. Och jag vill dela med mig hopp. Jag vill dela med mig av tro och goda nyheter som kan få uppmuntra och få stärka. I fredags talade jag med våra ungdomar om vad tro är. Vi läste en del bibelord och kom fram till tre grundläggande saker. Att tro är en övertygelse. Tro en övertygelse om det vi hoppas på. En förvissning om det vi inte ser. Tro är övertygelse. Tro leder till rättfärdighet. Om du med ditt hjärta tror och med din mun bekänner så ska du bli frälst. Och sedan också läste vi i Jakobsbrevet att tro manar till handling. Han var väldigt duktig på att skriva om det, Jakob. Mycket där. Men att tro, övertygelse, leder till rättfärdighet och manar till handling. Men ibland i livet så uppstår kriser. Ibland så uppstår stormar. Man själv blir sjuk eller så blir en nära sjuk. Eller så kommer man inför punkter i livet där det blir tufft. Där man kanske inte mår så bra. Eller där man helt enkelt blir osäker på var man står i sin tro. Och då kryper någonting upp för ryggraden som kallas tvivel. Och det här tvivlet är ju då egentligen i sin grund ifrågasättandet av tron. Så den frågan som vi då måste ställa oss allra först är ju: är det fel att tvivla? Är det fel att ifrågasätta tron? Jag tror inte att det är det. Jag tror att de platser där man inte får ifrågasätta tron hittar man sårade människor och man ser manipulation och finns ingenting i Bibeln som säger att det är fel, utan tvärtom. Så jag är övertygad om att tvivel är någonting som kan vara nyttigt att utforska. när tvivel uppstår att man ska bemöta det. Att det kan leda till en stärkt tro. Så min uppmuntran i det första, att när tvivlet uppstår, som jag vill säga, är väl egentligen att känn ingen skam över tvivel. När jag sa här, när jag ställde frågan, är det fel att tvivla, så var det många som skakade på huvudet och kände svaret. Nej, men det vet vi, det är inte fel att tvivla, det är bra. Men trots det, att vi vet det, att vi kanske har hört det, så när tvivlet kommer, när man kommer inför de här, varför Gud får jag inte svar på den här bönen, varför är det så här, så attackerar vi ändå vår självbild. Är det fel på mig? Är det därför som det är så här? Sen går vi på Gud. Gud, älskar du verkligen mig? Är du verkligen sann? Är du verkligen god? Så min första uppmuntran där är verkligen, känn ingen skam över svårigheter. Svårigheter är ju en del för oss alla. Att ditt tvivel ogör aldrig den rättfärdighet som du har vunnit i din tro. Att är vi frälsta så är vi frälsta. Har vi tagit emot Jesus så har vi fått den räddningen. Är det någon här som någonsin har varit i en situation i livet där man kanske har haft det lite svårt, och så har någon kommit fram och så har man sagt, ja, men gör bara så här så blir det bra. Gör bara så här så löser sig allting. Och så har man fyllts av så här nästan ilska. Man har kunnat börja koka ibland så här. Eller så översköljs man av en känsla av förminskning. Att det är ingen som förstår mig. Så därför så har jag undvikit med all min kraft när jag skrev den här predikan klockan 10 igår natt. Att inte ge er tre steg till att alltid må bra genom stormen. För de har jag inte. Men det är lätt att man, då man står och talar och ger råd och utlägger Bibeln, att det blir lätt de här 1, 2, 3, så här gör du, då får du inga problem. Men jag vill ändå ge er, jag vill ändå nudda på två saker här som jag tror är viktigt att komma ihåg mitt i prövning, mitt i då det är jobbigt. Två enkla principer som blir väldigt svåra då man väl är där. Och det första är bön. Jag vill prata lite om bön. Då jag var i en storm, då hade jag märkt att jag hade väldigt svårt att be. Men jag var ju liksom i en situation där jag själv funderade på om Gud ens tänkte lyssna på mig. Jag funderade på om han ens fanns, om han ens var god och ville mig gott. Varför skulle jag då prata med han? Men bön är ju som en tvåvägskommunikation. Jag tycker om den här bilden som jag ofta får höra, att ibland så behandlar vi bön som att det är en godismaskin, en vending machine. Där vi trycker på, ja, jag vill ha styrka, bra betyg och skydd från ondska. Och så hoppas vi att det kommer ut en burk som vi kan dricka med bönesvar. Men bön är tvåvägskommunikation. Det är samtal med vår far. Samtal, vilket innebär att Gud också får chans att svara när vi ber. Och det bästa sättet att utforska tankar och funderingar är att prata med han som har alla svar. Och sen vill jag bara trycka där på bön att det här med känslor och bön. Ja, men David skriver så mycket i hans böner som inte bara är tack för det här och jag vill ha det här, utan han skriver att han är arg på Gud. Eller att han är ledsen på Gud. Eller att han är besviken. Eller, alltså, han har känslor. Så jag vill bara uppmuntra. Gå ut i skogen. Det finns jättemycket fin skog här i Skellefteå. Gå ut och bara skrik på Gud om ni är arg. Det är helt okej. Okay. Gå en bit från skidspåret bara. Så att det... Nej, men verkligen. Uttryck era känslor till Gud. Och sen är det andra som jag vill uppmuntra till är gemenskap. Jag är så tacksam för församlingen och jag är så tacksam för den här församlingen. Att jag vissa dagar får komma i mina snyggaste jeans, skjorta, kavaj och bara känna mig on point. Och så andra dagar så får jag komma i såna här casual byxor, t-shirt, orakad och halvkammad. Att här får jag känna mig på något sätt bekväm. Men titta till höger, titta till vänster. Det här är familj. Det här är liksom familj. Och det finns definitivt namn som vi känner bättre här och namn som vi känner sämre. Jag kan inte ens alla namn här än. Men det finns personer här som vi är närmare till och inte. Men så är det ju en stor släkt också. Det här kan få vara en plats där vi får komma som vi är. Oavsett vad det är vi står i. Det är en styrka att kunna dela det. Jag kommer ihåg när jag första gången delade med en församlingsmedlem. Då bodde jag i Övik med den storm jag gick igenom då. Jag kommer ihåg innan jag delade det. Så när jag gick till kyrkan så kändes det som att jag hade en mask. Det kändes som att jag... Men nästan ljög när jag kom dit. Vad gör jag här? Kan jag kalla mig kristen? Jag som inte ens är säker på vad jag tror på just nu. Jag som går igenom så mycket svårighet. Och så kände man sig som att man hade en mask på sig. Men när jag hade fått dela det här med en församlingsmedlem i stängda dörrar i trygghet. Och fick liksom bara bli omhändertagen, emottagen. Så när jag gick på söndag, nästa söndag, så fick jag istället känna mig buren av församlingen. Trots att det var en församlingsmedlem som jag hade berättat för och delat med, så fick jag känna mig buren. Jag fick känna att jag... För jag fick höra det, att det är okej att vara kristen och tvivla. Jag fick höra att det är okej att vara kristen och inte alltid ha ett stort brett leende på läpparna och att livet ska vara perfekt. Jag fick veta att det var andra som också gick igenom det. Det var stort för mig då, och det gjorde att jag fick känna mig buren av församling. Att jag vågade berätta. När folk frågar hur det är, ja, så kunde jag säga, istället för att det är bra, så kunde jag säga det är lite svårare just nu. Kunde vara ärlig i det. Det måste man inte alltid, men det var skönt för mig. Det var en trygghet för mig. Så gemenskap är viktigt när man går igenom en storm. Och till sist, jag vill avsluta nu med en bibeltext. Som, om ni någonsin har varit på en predikan där någon har talat om storm förut, så då har ni hört den här. Vi ska läsa Jesus i stormen. Ni får gärna läsa med mig i Markus 4. och 35. Markus 4 och 35. På kvällen samma dag sa Jesus till sina lärjungar: vi åker över till andra sidan. Så då lämnade de folket och tog med sig honom i båten som han var. Även andra båtar följde med, står det. Då kom en stark stormvind. Vågorna slog in i båten så att den höll på att fyllas. Själv låg han, alltså Jesus, i aktern på en dyna och sov. De väckte honom och sa: mästare, bryr du dig inte om att vi går under? Han vaknade och talade strängt till vinden och sa till sjön: tig, var tyst. Så la sig vinden och det blev stilla. Han sa till dem: varför är ni rädda? Har ni fortfarande ingen tro? De greps av stor fruktan och sa till varandra: vem är han? Till och med vinden och sjön lyder ju honom. Alltså, sätter in i lärjungarnas situation här. Jag åker ut på en båt på sjön. Det är flera båtar med er. Plötsligt kommer liksom, börjar vågorna stiga. Börjar blåsa. Det regnar säkert. De är redan dygnsura. Kastas in vatten i båten. De är in för att dö. De är inte rädda för att bli blöt, falla i båten och bli blöta. De är redan blöta. De är rädda för att inte ta sig i land. Och då står de där och tittar på sin ledare, mästare som de kallar honom. Och så ligger han och sover. Latmasken! Är du inte orolig för att vi ska dö, säger de. Och så vaknar Jesus. Och så säger han: tig, var stilla. Och så stilla stormen. Så frågar han: varför är ni rädda? Men vi var ju på väg att dö, Jesus. Såg du inte det här? Nej, du låg ju och sov. Och det här har jag funderat på en del. Just att Jesus är med i stormen. Men också vad förväntade sig Jesus av lärjungarna då de var i stormen? Förväntade Jesus sig att lärjungarna själv skulle ställa sig upp och ropa till stormen? Kanske. Men jag tror att eftersom att Jesus låg och sov, han var inte orolig. Han förväntade sig att Jesus, att i alla fall en av lärjungarna skulle sätta sig ner bredvid Jesus och känna: Jesus är lugn. Då kommer vi nog inte gå under, för det här är nog inte slutet. Och ofta när man hör, nu ser jag folk ducka, jag ska ställa mig upp igen. Ofta när man hör att Jesus är med i storm, och det här med att kasta sin oro på Gud. Det står: kasta all er oro och ängslan på honom, för han har omsorg över er. Att det är inte alltid att Gud, att Jesus ville att vi skulle väcka honom så att han stilla stormen. Det är inte så att när vi ber och säger: ja, men Jesus, ta hand om det här. Ser du inte vad jag går igenom? Att vi försöker, när vi ber till Jesus, väcka honom. Väcka en sovande Jesus. Men Jesus är lugn. För att han har kontrollen. Och när vi får be, vi får kasta vår oro på honom. Han har omsorg om oss. Så innebär det inte att saken som skapar oron, saken som skapar stormen, direkt kommer försvinna. Men vi kan få hitta ett lugn, en trygghet, är att oavsett vad som händer så är Jesus med. Och han har kontrollen och han är trygg. Om båten håller på att välta, då kommer Jesus att vakna. Kan man hoppas. Jag vet inte. Men Jesus har kontrollen då han sover. Jag vill be med er nu. Och sen så går vi in i lite lovsång. Och så tar vi en stund där vi också får kanske be med varandra. Om det är något som vi vill dela med någon, eller om vi bara vill säga be med mig. Så kommer jag komma sitta här. Kanske, nej, inte Hanna. Om det är någon till som känner sig manad till bön, så är ni välkomna. Jag ska gå och skriva bönelappar här och stoppa i burken, så ska vi ta fram den och be för alla dem sen tillsammans utan att läsa upp dem. Så går det att tända ljus och så är vi i gemenskap i lite till lovsång. Gud är med. När stormen kommer, känner inte, se inte ner på er själv för tvivel, för oro. Våga ta hjälp av varandra i gemenskap och våga ta hjälp i bön av varandra. Tack Jesus för att du är med. Tack för att du sitter i båten. Tack för att du ser exakt vad alla vi går igenom. Tack för att när vi ber till dig och får vi uttrycka våra känslor till dig, och vi behöver inte vara oroliga för att du sover, för att du inte bryr dig, utan du bryr dig, du är nära. Vi lägger all vår oro på dig. Tack för att du har omsorg om oss. Hjälp oss att bära varandra i allt det som vi går igenom. Amen.